Hockeypoddsfabriken och det är dags att prata det som jag tycker är bäst i hela världen, ishockey. Abris, hur har din helg varit? Jag vet ju bland annat att du har blivit ett år äldre.
Ja, inte ens coronan kunde sätta stopp för det. Utan det blev firande i dagarna tre, kan man säga. Nej, det var lugnt firande faktiskt. Men man får väl vara glad att man blir ett år äldre. Det andra alternativet är väl inget bättre, misstänker jag.
Vad fick du för presenter av din familj?
Pyjamasbyxor, en kokbok, en mössa och en plånbok.
Det låter som att det är käpp och rullator på gång nästa år kanske då.
Sådana där flanellpyjamasbyxor blev det. Så nu kan jag gå runt och mysa i dem hela vintern.
Jag hörde inte rakvatten. Fick du rakvatten också? Eller?
Nej, ska man få det?
Nej, det är väl så där man brukar ge till sina föräldrar och gubbar och pappor så att säga. I alla fall min pappa använde rakvatten jämt, vet jag, förut. Jag vet inte om det har försvunnit bort eller om det finns kvar.
Jag såg att du dukade upp till en riktig trerättersmiddag i herrgården där i lördagskvällen.
Ja, herregud vad mysigt det var faktiskt, måste jag säga. Det var helt fantastiskt och så gjorde vi lite tävling där. Betygsatte lite rätter och så vidare, så det var bra.
Ja, jag såg att det låg papper och penna framme.
Bra spaning. Du är bra på spaning. Och spaning ska vi ha i det här programmet. Vi slänger oss direkt in i det som vi tycker är mest intressant från veckan som har gått och kanske det som även kommer. Och jag tror att det var i torsdags, så var det Claes Åkesson, journalisten, den meriterade journalisten som breakade, om man kallar för det i alla fall. Det var där jag först såg det, i alla fall, att han gick ut och sa att har ni sett de här nya domardirektiven? Nu får vi inte visa känslor längre på isen, typ då, menade han på. Det här blev en ganska stor bass och jag blev lite chockad. Men innan vi drar igång och babblar om det här, AB, så tycker jag att vi ska slå ett samtal till Björn Wettergren, domarchef på Hockeyallsvenskan, och lyssna med vad han har att säga. Då har vi med oss Björn Wettergren, domarchef för Hockeyallsvenskan. Och kan du dra lite resumé, Björn? Vad var det som hände på det här domarmötet i onsdags?
Ja, hej. Vi hade ett möte som sagt i onsdags och då går vi igenom lite grann hur var vi är någonstans och vart vi är på väg. Och vi upplevde från ledningshåll att vi har varit lite för flata i vissa situationer med protester mot domslut. Så där ville jag sätta ner foten och vi diskuterade kring det och vi hade väl ett par exempel där vi tycker att vi borde ha agerat lite bättre från domarhållet.
Du tycker att, för att tala klarspråk, att domarna tog för mycket skit på isen?
Ja, i vissa fall. Jag ska inte säga att det är ett jättestort generellt problem, men vi hade en del case där vi tycker att domarna hade kunnat steppa upp lite mer och stå upp för varandra och för sig själva.
Ja, ja. Hur tyckte du att det här var alltså ett formulär, ett papper som kom ut då i media, men det här var alltså bara en intern screening som egentligen bara skulle gå ut till Hockeyallsvenskan. Hade ni kunnat vara lite proaktiv i kommunikationen utåt där för att, ja?
Ja, alltså herregud, med facit i hand så borde vi såklart hantera det här helt annorlunda. Det visade sig att det fanns ett jättestort medialt intresse för det här. Men från vår sida handlar det mest om, man kan se det som ett lagmöte där vi går igenom vad vi står, vart vi ska och vad vi måste bli bättre på. Och sen ville jag ge sportcheferna och klubbarna en heads up på vad vi har diskuterat. Självklart så blev ju det, om man inte har varit med i den diskussionen och bara får till sig det här dokumentet så framstår det ju som att vi vill göra någonting mycket mer än vad vi egentligen pratade om. Så att säga. Så att det är klart att ser man tillbaka på hur diskussionen blev så har jag full förståelse för det och helt klart blev det ju större än vad det var tänkt att bli, så att säga.
Det är säkert många supportrar som lyssnar på den här podden. Och hur ska man tänka som hockeysupporter eller människa, eller man ska kalla det för att förstå lite det domarna utsätts för på isen?
Nej, men alltså, att döma hockey, det är fantastiskt roligt. Sen är det ju en het miljö och på elitnivå så vill ju alla vinna. Det är klart att man ska få vissa känslor. Det vi vill ha är ju, känslorna ska ju i första hand vara mellan spelarna. Det är ju då hockey är som bäst, när det är liksom någon form av, kanske inte ska använda ordet krig, men det ska vara full fart där ute. Sen kommer det alltid vara känslor mot domslut och så också. Och det ska det också få vara. Men däremot så vill vi inte att man uppträder illa. Att det, man får reagera och man ska ha sina åsikter, men man behöver inte slå sönder klubbor och använda förnedrande uttryck som har varit i några enstaka fall. Det är det vi vill komma åt, helt enkelt.
Ja, Abris, när du hör Björn här, vad får du för tankar?
Lite samma tankar som när jag först såg den här skrivelsen, när den läckte ut då. Den skulle väl egentligen gått bara till klubbarna, men kom ut då. Att det är väl i grund och botten så är det väl inga konstigheter. Sen har man väl formulerat den lite väl pekpinaktigt och formuleringen kanske inte är klockren på alla punkter, men samtidigt så finns det väl ganska mycket som är givet.
Det var ju som Björn säger, att det var ju inget mejl som skulle komma ut, utan det var ju på något sätt bara en intern skrivning liksom då.
Ja, det var precis det jag sa där i början, att det var ju inte tänkt att det skulle läcka ut, och hade han vetat att det skulle komma ut eller att de hade planerat så hade de säkert formulerat det på ett annat sätt. Så vet jag inte, mycket av det är väl självklart att man inte ska göra, typ skrika mot domaren eller slå klubban i sargen och sådär. Det är ju oftast utvisningar redan idag. Men samtidigt så måste man ju också ha en liten känsla för hur hårt är det, i vilken situation är det och lite så. Det kan ju inte vara, de här reglerna kan ju inte vara skriven i sten på det sättet, utan där måste ju också domaren ha lite fingertoppskänsla ute på isen. Och det var väl den som försvann bort lite grann i den här skrivelsen, just den här lilla fingertoppskänslan och förmågan att kunna selektera lite grann ute på isen beroende på situation. Vi hade väl ett bra exempel med Daniel Örn där i Västerås som blev besviken på sig själv. Svepte iväg pucken lite löst mot den här gula listen som sitter längs sargen där, och jättepeppade domare. Då, det var ju samma dag som det här kom ut, så tog de ut Örn direkt då, och där visar man lite grann prov på icke bra bollkänsla och hur fel den här regeln tycker jag då kan slå. För har man haft 180 puls, gjort ett misstag, besviken på sig själv, så kan man nog ha förståelse för Örns rätt milda reaktion där. Sen tycker jag att det här med känslor blir så, alltså vad är känslor för någonting? Det är ju så otroligt olika kanske vad olika människor upplever som känslor, men det blir som att känslor är någonting som nästan legitimera att man får göra lite vad som helst på isen eller i spelagången eller mot domarna, och det tycker jag också blir fel. Och vi ska nog inte ropa jättemycket om hur det var förr heller, tror jag. Jag har blivit lite klokare där kanske och insett att det inte riktigt är någon bra strategi att säga att allt var så mycket bättre förr.
Det jag funderar på, det här är ju då så Hockeyallsvenskan och Hockeyallsvenskans domare och Hockeyallsvenskans domarchef i Björn Wettergren som vi hade förmånen att prata med. Jag funderar på, är det någon skillnad på SHL eller SHL eller Hockeyettan och Hockeyallsvenskan? Är det ett större problem med för mycket och för starka känslor i Hockeyallsvenskan jämfört med andra serier? Vad säger du om min frågeställning?
Nej. Det tror jag inte. Sen kanske generellt att det blir lite hetare och mindre civiliserat ju längre ner i seriesystem du kommer. Det kan väl vara ganska tuff attityd om du kommer ner i division 3, division 4 och så vidare. Det är väl lite så här kanske proffsigare ju högre upp du kommer. Och klart att det kanske finns en liten nyansskillnad i SHL kontra Hockeyallsvenskan, men jag tror inte det är speciellt märkbart. Det handlar kanske mer om vem som är domarchef och lite sådär, och just den här skrivelsen här är nog kanske mer på personen som är domarchef då.
Det jag tror att man måste vara försiktig med, att man måste tänka på, och det här är väl kanske om man hör det här och jobbar på Hockeyallsvenskan, om de vill ha råd nu, det är att om man har väldigt mycket kommunikation med klubbar, sportchefer, tränare, kanske lagkapten och så vidare, så att de implementerar på något sätt domarnas arbetsmiljö. För att det som sker nu i domar-Sverige, det är ju att vi har en generationsväxling i SHL. Man går upp till fler och fler proffsdomare, och det här utarmar ju på något sätt domarbredden för Hockeyallsvenskan, även för Hockeyettan. SHL kan jag ha lite svårt att avgöra med hur det ser ut där. Men det gör ju att det är ganska många nya orutinerade domare i Hockeyallsvenskan, och jag tror att ger man dem de här verktygen som de här direktiven är då, att ja, nu måste ni vara i stort sett tyst för att vi ska få döma våra matcher, så kan det bli lite knepig arbetsmiljö så att säga. Det blir nästan som någon typ av diktatur där ute, att man får inte säga någonting som inte är rätt och fel och så vidare. Så jag tror ju på mycket kommunikation och sätter det i rum, prata ut, försök att förstå domarens arbetsmiljö. Hur känns det att få skäll i över 2 timmar i sträck och vid varje domslut att det slås med klubbor i sargen och gat skriker hela tiden där på vad som än händer i matchen. Så att jag tror kommunikation, då tror man kommer lösa det här.
Det som var lite intressant med det där var ju att bara dagarna innan så gick de ut med att nya sportchefen och Erik Ryman hade bildat en grupp då med samtliga lagkaptener där man skulle ha en dialog under säsongen och just för att hitta en bra nivå på det mesta då, och ha en dialog och så vidare. Och sen kom det här puff, bara några dagar senare där, så att det blev väl lite så här dålig timing kanske på det där. Jag kan väl tycka att jag såg ett par matcher innan där, tror det var dels uppe i Björklöven och sen var det Södertälje, Karlskoga uppe där det var ganska så, ja, det var väl inte så här super trevlig stämning på isen och mot domar och allting där, och det var väl lite det som fick domarna att reagera vad jag förstått det som, men då kan man väl skicka ut ett brev och säga att nu, hallå, nu har det varit för mycket tjafs på isen, nu vi kommer att vara mycket hårdare på de här grejerna med attacker mot domaren eller slag eller vad det nu kan vara för någonting. Mer än så behöver det inte vara. Det blev ju väldigt så här magisteraktigt och punkt upp det så där och väldigt stelbent också. Och som du är inne på, ja, orutinerade domare som kanske får det istoppat, att vad som än händer nu, minsta lilla puck som skjuts iväg så ska det vara utvisning. Det blir ju inget bra det heller på isen, utan där måste man ju ha större bollkänsla som domarchef också. Prata om de här situationerna lite grann, att det kan bedömas till viss del olika också ibland. Man måste göra en bedömning på isen.
Tycker du att, jag har varit upprörd av Johan Hedberg där i samband med det här för övrigt, Mora IKs nya tränare som gör lite halvsuccé där får man väl säga i Ovansiljan. Han tyckte att det bjäbbades och vrålades hela tiden med varje avslut eller med varje avblåsning. Är det ett problem i svensk hockey?
Ja, men jag kan till viss del hålla med honom. Sen måste jag fråga dig en sak som jag har glömt, som jag skulle fråga dig egentligen in private där. Men blev inte Johan Hedberg uppvisad på läktaren i den här SCA-kuppen på försäsongen där? Eller?
Absolut. Vännerholm skrev det i sin tyckare här igår, gjorde den noteringen.
Jaha,
också.
Okay.
Det är lite intressant att, jag vet inte exakt vad det var för, det finns säkert olika versioner av det där. Mm. Men tycker jag att det bjäbbas så mycket?
Ja, men jag håller med Johan, alltså, till viss del där. Jag tycker också att det har varit, och det har vi väl pratat om några år, att det blir lite för mycket tjafs runt många situationer. Det ska absolut kunna finnas en dialog, men ett tag var det ju väldigt så här spelförstörande eller drog ut på tid och det skulle snackas efter och det skulle tjafsas efter varje blockering med målvakten och sådär. Så jag tycker att det finns en viss problematik i det där. Det är inte att vi behöver ha in ännu mera tjafs i det där. Det tycker jag absolut inte, utan jag tycker att det bjäbbas lite mycket.
Många tycker ju, om vi ser på Jimmy Eriksson, Dick Axelsson, Joel Lundqvist, att de är framme vid domarna hela tiden och försöker prata dem till rätta. Är det taktik över det här? Att man försöker vinna över domaren på något sätt?
Jo, men det är klart att det är det. Sen är ju vissa mycket bättre på det än andra. Det här med att bara vara, och det är väl det också som ibland kan man tycka att domare överreagerar och visar ut någon för någon som har sagt någonting. Men det kan ju också vara en process som har pågått under en match eller under flera matcher. Så blir man så trött på den här killen som åker och bara gnäller, är sur och bara kritiserar hela tiden. Och det ser ju kanske inte alla hela tiden. Och så tycker man att han åker ut för en skitgrej till slut. Eller hon, om det nu är SDHL. Sen har vi andra som är betydligt mer taktiska. Och det handlar ju om att få över domaren på sin sida lite grann. Och det gör man ju oftast inte genom bara hålla på och gnälla och kritisera. Utan det handlar om att lite ge och ta och säga fan, det är ju inget att snacka om. Den där utvisningen skulle vi ha. Det är helt rätt. Och sen så att det, och där kan du säkert vinna. Jag menar, domare är människor, journalister är människor, alla är människor. Så att det är klart att du påverkas till viss del av hur du blir bemött. Och märker du att det är en kille som är schysst och liksom uppenbart kan se båda sidor av det, så tror jag säkert inte att det är någon nackdel i alla fall när det handlar om att ha en dialog framförallt med domaren. Men kanske även att få med vissa domslut med sig.
SHLs stora succélag 2020-21 måste vi ändå säga, i alla fall hittills, är IK Oskarshamn. Man man även som nästan lite nykomling eftersom förra säsongen inte spelas klart då. Och nu gör man sin andra säsong i SHL genom tiderna och just nu så ligger man på en femte plats. Du har ju gjort en egen tabell där, en poängsnittstabell. Hur ligger man till i den?
Fyra ligger man i den. Så att det är väl...
Man ligger ännu bättre till där alltså då?
Ja, absolut. 1,9. Man har Rögle, Luleå och Frölunda framför sig. Lag som vi har hyllat rätt rejält tidigare i den här podden faktiskt.
Man brukar ju säga att en tabell brukar sätta sig vid 10 omgångar. Jag vet inte om det är sanning med modifikation och om den sanningen kan appliceras på den här säsongen 2020-2021 som är väldigt märklig. Och vi vet inte om den kommer slutföras eller vad som sker. Vi har ju en världspandemi som råder där ute. Men kan vi slå fast någonting hittills om Oskarshamn? Kommer de slippa kvalspel exempelvis?
Ja, de har goda möjligheter absolut att slippa kvalspel. Nu är jag i en situation där jag har tippat kvalspel för Oskarshamn och jag tänker inte ändra det efter 11 omgångar. Men deras odds har ju definitivt stigit till det, eller vad säger jag? Ja, stigit eller sjunkit eller vad det nu blir för att undvika kval. Det är inget snack om det.
Chansen har ökat, oddset har sjunkit.
Precis,
så kan man säga.
Det är så det ska vara. Så att jag är inte lika säker nu som jag var i september. Det ska jag villigt erkänna. Och det är väl häftigt också att det är på det sättet. Man har ändå de poäng man har nu. Och jag satt och tittade på det där och fick gå fram till jul förra året. Jag tror det var 25 omgångar eller någonting innan Oskarshamn hade plockat in 21 poäng, vilket man har gjort på 11 matcher nu. Så att de kan ingen ta ifrån dem. Jag satt även och tittade lite grann på vad det har liksom krävts tidigare för att klara sig, undvika kval. Och det ligger ju på en runt 50 poäng har det varit tidigare. Eller 52 poäng ska jag väl säga. Om jag har slutit ett snitt på de 5 senaste åren så har det krävts 52 poäng för att undvika kval. Och tittar man på det så behöver Oskarshamn 30 poäng till på 40 omgångar, 41 omgångar. Att, du märker själv.
Ett snitt på 0,9 poäng per match då.
Ja, om ens det blir det så mycket. Ja, jag tror att man kan vara under det. Men för som sagt, ja, det ligger väl där som du säger.
Och sen... Men varför har du och jag och typ varenda hockeyjournalist missbedömt Oskarshamn om vi tar deras streak hittills som ett typ av fas att de kommer lyckas?
Nu ska vi vara försiktiga. Vi har väl haft de här pop-up-lagen. Kan vi dra dem på rak arm vilka de har varit de senaste 3-4 åren? Det är väl i alla fall Karlskrona ett av åren. Vi hade Linköping för något år sedan med Tommy Jonssons flygande start där. Vi hade Örebro förra hösten. Vi har Oskarshamn nu. Vi har ju tippat tabellen efter 52 omgångar. Det måste vi ändå vara tydliga med.
Men du tror fortfarande att Oskarshamn kommer på plats 13 eller 14?
Ja, jag gör det. Fast jag är inte alls lika säker. Men nej, jag ändrar inte på det. Gör inte du det eller?
Alltså har man vunnit 7 matcher på de första 11 och spelar så pass hyfsat stabilt. Man vinner matcherna med ganska liten marginal. Det vill säga att man bara plus 7 i målskillnad fast man ligger... Ja, på plats 4 eller plats 5 beror på vilken tabell man använder. Det är ju imponerande. Och det finns väl egentligen ingenting som talar för att man ska sjunka i tabellen. Förutom att just det här att det är så svårt att etablera sig i SHL. Det vill säga att det finns en risk för att man drar lite slutsatser och är kanske lite nöjd på hösten. Men de har skapat en vinnarkänsla och de har en ganska intressant grupp där. Plus en målvakt som levererar. Plus att varenda nyförvärv de har gjort, Thomas Fröberg, general manager där, han har ju nailat varenda nyförvärv den här sommaren. Det är ganska imponerande. Men visst, man ska inte ta en megafon i slutet av oktober eller början av november nu och säga att de är klara, de kommer lösa det här. För att det brukar bitas i arslet. Men jag har svårt att se att de skulle tappa så in i Norden. Så att säga. Jag hör att du är... Jag är inte helt säker på att de heller kommer plats 13 och 14. Och jag vill inte ge något löfte till Oskarshamns fans. Men det skulle vara väldigt svårt att se att ett lag sjunker som en sten så kraftfullt under den här vintern. Sen kan det ju vara så här att, och nu vet jag att folk inte gillar om vi pratar om corona eller pandemi och så vidare. Men Oskarshamn har väl inte haft någon smitta än så länge. Vi får se hur de klarar sig av om de... möter ett lag som har varit smittade för några dagar sedan och om de får in det i truppen. Hur klarar de av 2 veckor med pingislungor och sådär. Så att det är lite andra förutsättningar den här säsongen. Men hittills då, Britt, vad är det som gör att de har plockat så många poäng?
Ja, jag skulle vilja börja med att säga mot dig att det finns väldigt mycket som talar för att de inte kommer att klara av att spela på den nivån man gör nu. Och grottar man ner sig i statistiken så har du ju svar på den frågan varför man är så pass bra som man är nu och varför man riskerar att falla över 52 omgångar. Om vi... Det som man framförallt har det är ju en grym effektivitet och ett väldigt, väldigt bra powerplay. Bra målvaktsspel också måste man säga. Så det är de tre sakerna. Där ligger ju nivåerna på nivåer som inte är hållbara över tid. Det finns inte en chans i världen att man kommer att ligga på den nivån till exempel i powerplay. Eller den PDO:n och räddningsprocent och måleffektivitet som man gör. Och sen framförallt så har man ju en Corsi, om vi nu ska tjata vidare om den som är. Alltså jag tittade igenom 5 senaste åren och Karlskrona hade lägre 16, 17 och 17, 18. Sen vet jag att Brynäs har lägre just den här säsongen hittills. Då. Men 43,7 ligger man på. Förra året var man sämst med 44,21 i Corsi. Så att man är ju inte spelförande alls på det sättet. Utan man har varit grymt effektiva och fått bra snurr på powerplay. Nu ska jag väl säga till deras försvar att man vinner Frölunda hemma, Skellefteå borta den här veckan. Man har inte ett mål i powerplay. Man förlorar powerplay-matchen med 0-3 mot de här två lagen och ändå plockar man 6 poäng. Så att där visar man ju också att man kan vinna matcher även utan det här powerplayet. Å andra sidan så har man en effektivitet återigen som är högre än normalt och ett målvaktsspel som är inte hållbart över tid. Att, vi får se. Men där fick du svar på båda frågorna. Dels varför de har gått så bra och dels varför jag inte tror att det kommer att hålla över tid. Sen får vi se att är Oskarshamn ett lag för övre halvan? Nej, det kommer inte att räcka med det här. Så enkelt är det. Men det kan räcka till att man undviker kval, definitivt. Man kan vara 12, 11. Vad var det Fröberg tippade om i det här specialprogrammet? Jag tror det var 11, va? Och en poäng från slutspel eller någonting. Va? 11, en poäng från slutspel.
Jag vet att, precis, han var ganska tydlig där. Jag hade ett exakt tips där. Och vet att vi hajade till lite, att det var lite tufft sagt. Men det är kanske den mentaliteten, lite Fröberg-mentaliteten han har präntat in i gänget också. Att vi ska inte vara någon förlorargäng, utan vi ska kunna vinna. Sådär. Det är ju en lång resa och det är väldigt svårt. Sen kan man, jag vet om att du tycker underliggande statistik är ett större bevis och facit än vad kanske jag tycker. Jag ser att det finns lite olika självförtroende, gruppbyggnad, olika spelsätt som man kanske inte kan liksom få svaret i antal avslut på mål och så vidare. Men visst, de skjuter väl, vad är det, näst minst i SHL eller någonting sådär?
Man är helt okej in i sektorn. Alltså man skjuter sina 17 skott ungefär in i sektorn varje match. Och det är inte så illa. Och jag menar, tittar man på mål, alltså man gör en hel del mål framåt också. Sådär. Så att det är inte helt, men oavsett vad man tycker om statistiken eller inte så är det ju fullständigt bevisat att vissa siffror kommer inte undan med. Det går inte. Alltså över 52 omgångar. Det är helt omöjligt. Det är lättare att ta sig till månen än att vinna SHL med 43,7 i Corsi.
Eller man kommer inte ha 40% i powerplay över en hel säsong.
Nej, jag räknade ut det till exempel. Vad har man haft? Alltså 5 senaste åren, den som haft absolut bäst i powerplay har legat på 26,8. Det är vinnaren då, sett över 5 år. Det är snittet. Man ligger på 37 nu. Tittar man på special teams där de ligger på 115 nästan, så har ju toppresultaten varit 110 de 5 senaste åren. Så att det kommer att sjunka. Och det finns inte så himla mycket som kan väga upp det heller i statistiken som kan rätta till det. Så att, men nu handlar ju inte om Oskarshamn om att vinna serien, utan det handlar ju kanske om att bli 12, va? Och då det kan det räcka till, även om de sjunker.
Vilken spelare i, och det var bra om du inte säger Nolan Sajak nu, okay. Vilka av alla nyförvärven som Fröberg har plockat tycker du att du är mest nöjd med?
Jag måste säga Joe Canada där ändå. Så jag tycker att han... Jag visste inte riktigt var han stod, och vi pratade om det inför säsongen. Helt ny situation här med ett förväntat bottenlag och mycket mer att göra och det ena med det andra. Men jag tycker han har blivit precis den målvakt som Oskarshamn har hoppats på. Så att det är det. Och sen kan man använda Tex Williamson och hoppa in och göra det bra i enstaka matcher. Men att det är Canada som är den som står i SHL vardagen och gör det bra där. Så att jag skulle lyfta fram Canada då, utan att jag har supertänkt igenom ditt eller svaret på frågan. Men...
Nej. Tidigare har ju alltid jag varit lite så här. Ja, många har ju hyllat alltså värvningar från Allsvenskan. Det vill säga, de tog Olofsson och Rosdahl från Modo. Man tog Canada från Björklöven. Har det hänt någonting i svensk hockey att de här toppspelarna i Allsvenskan även klarar av att leverera i SHL? För det är ganska ovanligt. Det är många som inte gör det, utan det som brukar bli att man, ja, att det blir floppvärvningar trots att man har haft ett dominant år i Hockeyallsvenskan. Eller vad det som gör att Olofsson, Rosdahl i alla fall hittills snittar en poäng per match? Vad är det som gör att jag Canada spikar igen i stort sett i även SHL då? Har det hänt någonting i SHL-spel, eller är det en speciell säsong, eller är det bara hold your horses, vi har spelat 10 matcher?
Ja, det är nog en kombination av hold your horses och att de har fått väldigt bra roller i Oskarshamn. Man har haft en tanke med, om vi tar Rosdahl till exempel, så vi kände ju Filander honom väl från tiden i Malmö och visste nog både hans styrkor och svagheter och kunde därför placera in honom tidigt i roll och vilka förväntningar man har på honom och vad han kan, att han är lite mer offensiv spelare än man fick chans att visa i Malmö exempelvis och sådär. Så det tror jag nog är, alltså ska de ta steget upp från Allsvenskan till SHL så är det nog väldigt viktigt att man har en tanke med hur man ska använda den spelaren. Vi har ju sett många exempel på, ja, säg spelskicklig back då, till exempel i Allsvenskan som man plockar in, och sen tycker jag inte, ja, dels kanske han inte håller måttet, men jag tycker framförallt att man ger, om man nu bestämmer sig för att värva den här spelaren, så måste man ju liksom gå lite all in på honom i 10-15 matcher. Ge honom en väldigt trygg backpartner bredvid, låta honom spela sitt offensiva spel. Funkar inte då, ja, men då har man i alla fall gjort ett försök och funka, alltså, och annars ska man nog inte värva den här spelaren, för det blir lite sådär halvdant. Ja, vi tar han, men vi... Sportchefen tror att det kan bli okej, men tränaren är inte så där jätteinne på att det kommer att bli bra, så han får inte ens chansen i powerplay på försäsongen och sådana saker. Så att jag tror att det är en nyckel om du ska få spelare som ska lyckas högre upp i divisionen. Jag tycker Joel Persson är ett strålande exempel på hur Växjö verkligen matchade in honom där. Jag tycker Rögle också har en jättebra inmatchning med Moritz Seider där, även om det är en helt annan spelartyp. Det är ju en blivande NHL-back naturligtvis, men ändå att de får den här, får spela bredvid Gellerna, alltså liksom får komma in i spelet snabbt, känna sig liksom att man har en tankeroll till honom. Så att det tror jag är nyckeln mer än att man ska diskutera olika, om nivåerna har tryckts ihop eller inte.
Vi hyllar Oskarshamn, ett lag som just nu ligger sist i serien är ju Linköping. Ligger de även sist i din supertabell där, poängsnittstabellen, eller hur?
Nej,
ligger de
där? Ligger Malmö sist med 0,7 i poängsnitt då, och Linköping 0,8 i poängsnitt. Sen är det ett hopp upp till Djurgården och Leksand på 1,1 där på de här in the middle of nowhere-platserna.
Det som är fascinerande med Linköping är att det är det laget som har drabbats hårdast av covid. De har bara spelat 8 matcher hittills och hade över 20 spelare och ledare smittad i covid-19. Och det här innebär att de har flyttat upp mängder med matcher. Jag satt och räknade, i januari kommer de att spela 12 matcher på grund av ett komprimerat spelschema. Hur kommer de här lagen som har fått många uppskjutna matcher drabbas av det forcerade spelschemat som blir nu?
Ja, det är snudd på omöjligt att säga. Det kan ju vara väldigt positivt om man kommer in i en positiv trend, så kan det ju vara väldigt skönt att spela tätt, och på motsatt sätt så kan det ju vara väldigt jobbigt att om det går lite tyngre. Det man kan konstatera är väl att tiden till att träna blir ju mycket mycket mindre, och på sikt så är ju det, bryter ju det ner och är ju inget bra. Det är ju jättekul att spela matcher om man vill spela matcher, men får du inte också rejäla träningsperioder under den här tiden så går det helt enkelt att ta bensinen slut, och risken för de här lagen är att de måste lägga in tunga träningsperioder i de här matchsjokerna här, och det kan ju givetvis påverka resultatet, men gör man det inte så är ju risken att man står där med ganska styva ben i februari, januari, februari, mars, och inte riktigt orka med slutspurten där. Så att det är knepigt för dem, för det är ju inte så att de kan hålla på och förbereda sig nu heller, utan nu har de ju haft tränings, eller ja, de får inte vara tillsammans i alla fall, utan de får väl gå ut och gå promenader och träna lite på egen hand och sådär, så att det kommer att bli ett problem för dem, absolut.
Mm, mm, mm. Jag sitter och kollar lite på Linköpings schema i januari där. Det blir ju stort sett matcher varannan dag, men januari är oftast februari också ganska intensivt schema, och hockeyspelare har ju inga problem att köra 3 matcher i veckan, men man har lite så här Rögle borta på en torsdag, Luleå borta på en lördag och så vidare. Och nu vet jag inte hur Linköpings ekonomi exakt ser ut då, men ska man försöka bussa någon gång och så vidare, så blir det ganska många timmar som man inte har tid att riktigt återhämta sig. Och jag hoppas för den här säsongens på något sätt sportslighet eller rättvisa att lagen också, att det blir ungefär hyfsat på lika villkor allting, så att det inte är omfattande skador, eller att många spelare nu som kommer tillbaka eller försöker komma tillbaka i Linköping inte har pingislungor och inte orkar träna ordentligt, att de måste gå in nästan en månads uppbyggnadsperiod igen. Jag pratade med en spelare som inte kan spela hockey nu, han har corona. Han sa att han hade jobbigt, och det här vet ju du, Abris. När han gick upp för trappan så sa han att han blev andfådd, och då funderade jag på hur under den här killen ska klara av att spela SHL-hockey. Hur länge dröjde innan du återhämtade dig?
Nej, men jag kände fortfarande. Det var som jag sa förra programmet. För att jag känner ju fortfarande när jag... De få gånger jag är ute och springer och får upp lite puls, så känner jag ju fortfarande en sorts ärrbildning, eller vad man ska säga, i lungorna. Så det är inte jättekraftiga symptom. Men nu är jag en 51-årig motionär. Så att det är ju inte så att jag behöver topprestera när jag är ute. Men jag har ställt mig lite frågande till det där, hur de kommer och vilka sviter de kommer att få på vissa. Det är säkert väldigt olika. Och vissa av de som är smittade nu har ju inga symptom alls. Och då kanske man inte heller känner lika mycket efteråt. När jag hade covid hade jag ju ändå symptom. Liksom, rätt rejäla symptom. Så med andning och lukt och smak och varje med andra. Så att det kan ju vara att de är unga också. De kanske klarar det mycket, mycket bättre än vad du och jag gör.
Det kan vara väldigt stor skillnad på det där, att vissa blir jättedåliga och vissa fattar inte ens att man har haft covid.
Nej, precis. 12 matcher ska Linköping spela i januari då, vilket normalt sett kan vara en ganska bra träningsmånad med tanke på att det är CHL-uppehåll även i januari. De här tisdagarna brukar ju vara ganska, ganska så lediga där, men de har 12 matcher där på 27 dagar tror jag, eller någonting sånt där.
Så det blir intressant. Ja. Men som du säger, är man en bra trend, man vinner, så kan det vara bra att trycka in matcher, men det kan bli sidsamt och så vidare. Jag bara hoppas att det blir bra för alla lagen, och hoppas också nu att det här landslagsuppehållet kommer väldigt lägligt också, att man kanske hinner friskna till nu. Tänk om det har varit matcher den här veckan också, som vi är i nu. Mm. Då hade man ju tvingats skjuta upp ännu fler matcher, för jag vet att Leksand har ju stängt ner. Djurgården försöker ju öppna upp nu. Linköping var ju lite först ut, sen kom Djurgården och sen så kom Leksand och Luleå nu och sådär. Så att de här lagen, tror att det kommer hoppa? Jag vet om att inte du är teknell. Tror du kommer hoppa lag till lag, eller har vi lyckats stoppa det nu?
Nej, den sista smittan är nog inte klar än. Utan det kommer nog att finnas. Sen vet jag inte om det kommer att komma upp. Och jag hoppas att det inte kommer upp på sådana nivåer som Linköping med 24 eller vad de hade där. Utan att det håller sig ändå på ett... Jag vet, Skellefteå hade väl haft 3 spelare, och de har ju fortsatt spela, har ju väldigt lindriga symptom dessutom, de 3 som har haft dem, unga spelare har jag förstått det som, de flesta av dem i alla fall. Så det kan väl vara att det kommer att bli fler covid-fall, men förhoppningsvis då så är man lite bättre att testa nu. Jag såg att Skellefteå skulle exempelvis testa spelare före matcher och sånt här nu, det har ju inte skett tidigare och sådär, så att det är väl en vettig att man testas under matchdag, och samtliga spelare kan jag tycka skulle göra det.
Ett lag som går som en ångvält i Hockeyallsvenskan är Björklöven, och det var ju ett lag som de flesta också trodde skulle gå bra, men så här bra. Trodde du verkligen det, Abris?
Ja, det trodde jag nog. Kanske någon poäng mindre då möjligtvis. Det är ju alltid svårt att säga. Det kan studsa någon seger hit eller någon förlust dit. Men att man skulle toppa serien, det är väl inte ett dugg förvånande. Och att Timrå är 2 känns också ganska logiskt. På förhand vad man hade tippat på. Så att jag tycker att de två lagen känns lite grann i en klass för sig faktiskt. Och jag tror att tabellen kommer att se ut så där också efter 52 omgångar.
Vad är det som gör, om vi ska kärleksbomba Björklöven, vad är det som gör att de har fått fram kanske ett av Hockeyallsvenskans bättre trupper sedan Hockeyallsvenskan startades för 20 år sedan?
Ja, det är ju spelarmaterialet. Och att man har ett, ett spelsätt och ett spelsystem som man började med redan förra året och som jag tycker att man har till stora delar fortsatt predika även den här säsongen. Så att det är väl kontinuiteten och spelarmaterialet som gör det, och kryddat då med ett par riktigt vassa NHL-lån. Det är ju det bästa laget med den bästa organisationen, och då blir det oftast bra.
Grundström lär väl återvända till NHL. Hur påverkar det Björklövens lagbygge och säsong?
Ja, gör han det? Ja, Grundström kanske försvinner bort. När börjar NHL egentligen? Man blir ju lite fundersam där också. De vill väl väldigt gärna spela med publik. Och när blir det publik? Och blir det AHL-spel och så vidare? Så att det känns som att den där gränsen skjuts framåt hela tiden. Så att det är klart att det till viss del påverkar. Samtidigt så tycker jag Björklöven har byggt sitt lag väldigt mycket runt att ha fyra ganska jämna kedjor. Man blir den här lagmaskinen som vi har pratat om lite tidigare, kanske med Rögle och Frölunda och Luleå och sådär. Det är väl lite så Björklöven också har byggt sitt. Och det gör ju också att man är ju inte lika beroende av en superkedja. Om du säger att Grundström och Sten skulle bilda den och göra stort sett alla poäng, så skulle det bli kännbart att spela powerplay och allt det här hela tiden. Men nu tycker jag att man har ju spridit ut det på många spelare. Och jag tror ju att Kente kommer att plocka in någon spelare till där inför slutspurten. Om de här nu två försvinner, så är jag inte alls förvånad om de kommer in en forward till.
Torskade igår, eller på söndagen, mot Södertälje. Södertälje är väl enda lag som har plockat poäng också mot Björklöven den här säsongen. Men det är väl helt rimligt. Det går ju inte riktigt heller att bara gå rent genom en serie. Det jag är fascinerad över med Björklöven, det, och jag tror jag nämnde det i en sån där specialpodd vi hade om Löven, om det var i kanske snart ett år sedan, eller om det var i januari eller februari, något sånt där. Det är att de har den där Crandall, Wessel, Hutchins-kedjan, och jag tycker inte de kan göra fula mål. Jag tycker att det är så vackra och fina, och jag ska inte dra några dumma liknelser med en känd kedja i Sovjetunionen för massa år sedan, men det är väldigt vackert att se dem hockey, och jag tycker att det aldrig är turmål, utan jag tycker att det är hockeypoesi som de tillverkar.
Ja, de är duktiga. Kan bli lite, vad var det Leif Borg sa en gång, akademiska ibland nästan. Det är ju inte kanske den här mest fysiska kedjan, utan det är ju mycket spel i dem, och ibland så kan jag nästan känna att det blir lite väl runt, men det funkar ju väldigt bra i Hockeyallsvenskan så här långt, och tittar man på Björklövens produktion också, säger de här med högt upp, men man har ju samtidigt också väldigt många spelare som levererar poäng. Man har ju 10-tal spelare mellan eller 12-13 spelare mellan 6 och 14 poäng där, och det tror jag är ganska skönt att ha det så, även om vi behöver någon som drar tåget också när det börjar dra ihop sig. Sen är det ju, ska vi vara ärliga, så handlar ju Björklövens säsong väldigt mycket om vad man gör i mars-april. Det är ju sen om man vinner serien med 17 poäng, eller om man vinner med 1 poäng, eller om man kommer tvåa i serien, är ju egentligen, det är lite skitsamma, men ska vara ärlig. För att deras säsong är till stor del chansen att gå upp och spela om den platsen. Där måste de vara bra. Och jag tror att hela deras säsongsupplägg handlar ju om att vara bra där. Man känner ju att man har ett lag som kan vinna på 80-85%, även om man är nedtränad, och stora fokus där på att vara på topp då.
Vi får ju se hur den här säsongen blir, men om det blir som Svenska ishockeybordet har bestämt sig, så blir det alltså ett slutspel i Hockeyallsvenskan där vinnaren av slutspelet, alltså vinnaren av finalen till slut, det blir kvartsfinaler, semifinaler, finaler, tar sig upp till SHL. Och det är ganska spännande om nu Björklöven skulle få möta Södertälje, som hittills, alfa på 11 matcher, är lite boogie-team för Björklöven. Är det en nackdel att det ser ut så här, att man ändrar serierna, alltså eller ändrar serieformatet, det vill säga att tidigare, om Björklöven hade vunnit den hockeyallsvenska finalen, så man hade fått mött lag 14 SHL. Hade det varit en lättare väg till SHL än att tvingas slå ut tre hockeyallsvenska lag?
Nej, jag tror nog att man föredrar det här. Bäst på grund av att man vet vilket motstånd man får. Det är lite lurigt med de här lag 13-14. Du kan ju få något sånt här etablerat SHL-lag som har haft muskler att kunna förstärka på slutet. Jag drar till med Linköping eller något sånt lag. Så att det här tror jag man mer har kontroll på vilken nivå som krävs för att är man bäst bland de allsvenska lagen så går man upp. Och det tror jag Björklöven gärna tar. Att det är på det sättet. Så jag tror de föredrar det här.
Vi stannar lite i Hockeyallsvenskan. Björklöven är ju suveräna serieledare just nu. Vi har Väsby, Kristianstad, Modo och AIK i botten av serien. Finns det något som förvånar dig med Hockeyallsvenskan 2020-2021?
Det är klart att det finns väl alltid lite lag som man trodde skulle vara lite högre och som man trodde skulle vara lite lägre. Men det är väl inte någon sån här super... Jag hade ju tippat Modo ganska långt ner. Jag tror jag hade de sjua. Sen trodde jag kanske inte att de skulle ligga på 12-13 plats. Men jag är inte jätteförvånad där heller. För jag var inte helt såld på lagbygget och tränarrekryteringen där. Så att det var inte så där jätteöverraskande tycker jag då att de ligger där. Sen tror jag kanske Västerås tycker jag har varit... Jag tror de ska vara lite bättre faktiskt än vad de har varit. Så att det är väl... De känns väldigt ojämnt och så där i inledningen. Så det har väl varit också tycker jag en besvikelse. Men i övrigt så känns det väl ganska som förväntat måste jag säga. Vi har väl titta på de topp 6 där så är det ju Björklöven, Timrå, Södertälje, Karlskoga. Tingsryd hade tippat längre ner ska jag erkänna. Västervik, Kalin brukar ju alltid få till det helt okej där i Västervik så det är väl ingen jätteskräll. Mora tycker jag imponerar, inga NHL-lån inne där. Tycker Johan Hedberg känns som en väldigt spännande tränare. Almtuna har ju också förstärkt rejält med NHL-lån så det är väl ingen överraskning att de är där. Västerås har vi nämnt, Vita Hästen ungefär som förväntat. AIK, ja där har vi ett lag som jag trodde skulle ligga lite högre upp faktiskt, det ska jag erkänna.
Bara 22 mål på 10 matcher med de här forwardspelarna. Mm.
Ja, nej, det är en missräkning där och de har inte riktigt fått ut det man har trott. Sen var det väl till viss del lite ihåligt lagbygge där. Framförallt kanske backsidan och målvaktssidan kändes lite osäkert innan. Men det är ju som du säger, det är snarare så att man har haft problem med att producera istället. Det är väl lite en omställning där också. Ny tränare där med Håkan Åhlund och sådär. Det kan ta lite tid och sätta sakerna. Så jag tror att AIK kommer att klättra lite grann. Men kanske inte blir riktigt det topplaget jag hade tippat dem som. Kristianstad-Väsby känns ju som att vi kommer att vara kvar där nere.
Vi har varit med länge, du och jag, i branschen. Det första landslagsuppehållet är ju sådan nu. Juniorkronorna kör sina matcher och Tre Kronor spelar i Hartwall där man spelar Karjala Tournament. Men det här uppehållet brukar också vara starten på en tränarsparkningssäsong. Det vill säga att det brukar alltid sparkas 3-4 tränare i SHL och kanske ungefär lika många i Hockeyallsvenskan. Tror du något lag byter tränare under höstlovet?
Nej, det tror jag absolut inte att det är något lag som gör faktiskt. Inte under höstlovet, det tror jag alldeles för tidigt för att någon ska göra det. Det är inte speciellt med de tider som är, men
Om Modo förlorar hemma mot Södertälje i veckan, det är ju nästa match för laget. Tror du Ville Niemer?
Nu tänker du på Allsvenskan också. Det.
Jag tippar på båda de högsta
precis, ja. Jag tror att det finns ganska mycket prestige i Fredrik Gladers rekrytering av Ville Niemer där. Så det kommer nog att dröja ett tag till. Men jag var osäker på den rekryteringen redan från start och jag har ju definitivt inte blivit mindre osäker under de här 10 inledande omgångarna eller 9 som Modo har spelat. Så att det är en spelare som definitivt sitter löst där och sen får vi se hur mycket prestige och tålamod Modo väljer att ha. Men för mig känns inte Ville Nieminen som rätt man att föra Modo upp på en topp 4 plats till exempel om det nu dit man siktar. Nu får man väl in Patrik Karlqvist här också i lagbygget efter en intensiv Swish-kampanj under helgen som har varit här. Ganska smart också.
Man har fått in nästan en halv miljon om man fått in, jag såg sista siffran.
Lördag kväll måste ju vara perfekt, eller lördag eftermiddag så att lägga ut och så rätt spelare liksom, så här, som fans gillar. Då känns det som att det blir lite extra svung i det brann till i mitt Twitterflöde där under lördagskvällen där med alla retweets och swish kopior på swishkvitton och allt vad det var där från som skulle få Karla hem igen, så att vi får väl se det.
Han måste ju vara klar för Modo, eller hur? Man kan ju inte gå ut så där och sen så skriver han på och sen är nubben där och lassar in massa pengar och så signar med Timrå. Det blir ju jättemärkligt.
Han är nog klappad och klar, men de skulle väl upp i en halv miljon tror jag för att det skulle vara i skänkta pengar, och det var väl 450 000 någonting sist jag tittade, så att det känns som att det om det inte var klart så är det klart nu i alla fall då, så att de fick in de pengar de hoppades på. Men det är väl dumt att gå ut med en swish-kampanj om man säger att det redan är klart.
Det är inte så många som kanske ger pengar då. Han har ju floppat i Finland. Hur tror du han har hur tror han är som hockeyspelare efter att han blev stort sett nollad i Finland på höstsäsongen?
Ja, det är ju en spelare tycker jag som ändå är lite beroende av att vara i en bra omgivning. Han har ju ett väldigt bra skott och han har ju bra blick också. Det är ju ingen raket på rören. Det är väl därför inte han spelar SHL också. Men det är klart, när han får stå i sin position i powerplay och sådär, så är han ju giftig. Och när han spelar med Jonsson och Tambellini som förra året och Modo hade ett fungerande grundspel, så är han ju en topp spelare i Hockeyallsvenskan. Sen tror jag det blir en helt annan grej att komma hem nu, och dessutom kanske haft en ganska tuff höst och till ett nytt lag med stort sett bara nya lagkompisar och en ny tränare och ett nytt spelsätt och allt vad det innebär. Så jag tror nog att jag tror väl inte att det blir succé alla förra säsongen. Det gör jag faktiskt inte. Så det är väl så du får väl, men Ville Nieminen som du är inne på, det är väl den tränare som sitter mest löst på som jag ser i alla fall. Sen tycker jag väl att januari mer och mer har övergått till att bli den här tränarsparkningsmånaden, åtminstone i SHL. Hockeyallsvenskan kan ju vara lite tidigare och rycka i den livlinan. Men SHL-klubbarna känner jag att har mer övergått till att gör man någonting så gör man det i januari eller till och med februari innan det händer någonting.
Sen är det ju så här också att när de får in Karlqvist nu så kommer de ju, han blir ju som en ängel eller räddande ängel han kan ju, om de börjar vinna matcher direkt, och sitter ju Ville Nieminen direkt säkert. Det funkar ju så, va? Så att det är bara att hoppas på Ville att han lyckas få igång Karl, att han kanske avgör mot Södertälje om han nu kommer in så snabbt då. Så att vi får se vad som händer där. JVM-truppen börjar ju formas, och den här veckan så är det ett juniorläger i Malmö, va? Stämmer det eller?
Malmö, Finnkamp i Malmö. 3 matcher på 3 dagar. Mitt i corona-cirkusen.
Ja, och det är väl några avhopp, men i övrigt så är väl det här laget som kommer spela JVM, om jag förstått det rätt.
Ja, det är väl egentligen så är det väl inte riktigt så, för vi har ju de 3 tyngsta backnamnen har ju Thomas Montén valt att inte plocka med då, och då är det ju Viktor Söderström, Filip Broberg och Tobias Björnfot. Det är ju våra 3 stjärnbackar får vi väl säga, som var med redan förra året och som nu är sitt äldsta. De är sista års juniorer heter det. Och anledningen till att Montén inte har tagit med dem är att han är lite osäker på hur NHL-camperna kommer att köra och om han kommer att få använda dem i JVM. Därför vill han testa annat. Plus att han är väldigt säker på att de här 3 är givna i truppen om de är tillgängliga. Så att det känns ju som en ganska smart strategi att prova 8 andra backar i den här turneringen då. Och så får man se vilka 5 som han plockar med sig till ytterligare 5 då, som han plockar med om de här 3 kommer med. Så får de göra upp om det nu.
Så det innebär alltså att Björnfort kanske är med på NHL-camp istället för att spela JVM? Kan man säga så?
Ja, så kan man säga det. Och Viktor Söderström också.
Vilka mycket om och men det är alltså. Det är helt otroligt.
Ja,
alltså
det. Och det är väl det, tro att de ska dra igång en NHL-camp i december. Ja, jag vet inte. Alltså, det känns mer som januari nu, att det blir NHL-start tidigast 1 februari och att NHL-camperna går i januari i så fall. Men ingen vet ju riktigt, så därför så väljer han att göra på det här sättet. Han får ju också plocka med ytterligare 2 spelare den här gången i VM-truppen mot vad man brukar göra. Det är väl 13-7 tror jag normalt sett, va? Vad jag för mig. Och nu får man ha med 22 utespelare istället för 20. Så att han har lite större budget där också och få med spelare. Och forwardkidan, så det har ju varit något återbund i veckan här, men forwardkidan känns ungefär som att det är de flesta av de spelare som kommer med kommer ju att vara med även i Malmö med Lucas Raymond och Alexander Holtz då i första ledet.
Det är de som kommer leda det här laget och blir de stora.
Ja, de har ju fortfarande ett år kvar då som juniorer. De är ju inte, det brukar vara, jag ska säga, för två år sedan, när man var förra året så var de två år yngre, och det brukar vara stentufft. Man ska inte underskatta heller att vara ett år yngre. Det skiljer lite grann i fysik och sådär, men normalt sett ska ju de här två vara våra offensiva lok. Så är det faktiskt.
Hur ser du på den här truppen, den här generationen? Är det guldläge eller blir det torske semifinalen som känns som lite, ja, att det brukar gå så?
Det är väl på förhand, nu har vi inte sett trupperna i de andra, men vi kan ju räkna med att om vi får med de bästa så får ju även Kanada säkert med sina bästa spelare som normalt sett skulle ha spelat i NHL då, och även USA och till viss del Ryssland. Så att det kommer ju verkligen att bli de bästa på plats som det ser ut nu från alla nationer. Och det gör ju att Kanadas spets brukar vara svår att stå emot. Jag kan tänka mig en sån som Lafreniere kommer att komma. Det hade han normalt sett inte gjort till en normal JVM-turnering. Och så det känns väl som att vi ligger där och puttrar någonstans vid tredje, fjärde lag med skrällchans naturligtvis. Då. Backsidan är ju lite av en våt dröm faktiskt. Den är ju, har ju varit det tredje året nu som den är otroligt bra liksom. Så att det är, där är vi ju, där är ju toppklass. Sen är jag osäker, centersidan tycker jag ser tunn ut, ytterforwardsidan ser helt, ja, okej ut, målvaktssidan ser bra ut, så att det är nog en bronspeng med skrällvarning.
Har vi någon sån där komet under hösten som liksom kommit från ingenstans eller division 2 och som bara kommer spela så rakt in i JVM-truppen?
Nej, det har jag svårt att se. Sen är jag ju jättesvag för Albert Johansson, måste jag säga, Färjestad. Jag tycker att han är grymt bra, men han var ju bra redan förra året i SHL, så känns väl inte så där superspännande att kanske lyfta fram honom. Jag tycker att han tar steg hela tiden och det känns så naturligt när han spelar, och han kommer att spela NHL-hockey i många år, det är alldeles övertygad om. Det kom ju med lite eftersläntare här tack vare lite återbud med Theodor Riederbach bland annat i Frölunda, som jag tycker ska bli spännande att se, som har öst in poäng i 20. Se, och Nybäck kom väl också med på ett lite av ett wildcard där, som jag såg när match med HV här och tyckte var bra. Intressant att se Simon Robertsson, Bert Robertssons son, som också kommer att vara med här, och William Eklund som jag sett i Djurgården tycker jag också har varit så bra som man har förväntat sig lite grann efter förra årets genombrott som man fick då redan. Så det är väl, nej, det finns ingen från division 1 eller någonting, tror jag, som kommer att brottas in i den här truppen på det sättet.
Spännande. Vi ska avsluta den här podden med lite läsarfrågor, lite Twitterfrågor främst då. Och jag ställde väl frågan på sociala medier i morse här och fick in några frågor i alla fall. Vi har Niklas P. Nickelek som han heter på Twitter. Hur stor sannolikhet anser ni att säsongen 2021 spelas färdigt? Och han säger att han följer Rögle och tycker att den här säsongen känns lite B-typ om Rögle skulle vinna guld. Inget kul. Frågan är alltså då om vi tror säsongen spelas klart.
Ja, det är alldeles övertygad om att det gör. Om inte det blir något extremt förvärrat världsläge så att man stänger ner allting. Men det sista man vill göra är ju att inte spela klart, och det kan man nog tänka sig att spela betydligt längre om det krävs också än vad som är tanken. Så att grundserien kommer att spelas klart är alldeles övertygad om, och även någon typ av slutspel också. För det är ju, som vi har varit inne på förut, stort sett den enda intäkt man har den här säsongen är ju tv-pengarna. Och skulle man ställa in säsongen så försvinner ju även dem. Jag menar, det var ju slutspelet ställdes ju in, och vad jag förstod så fick man ju ändå, behövde man inte betala tillbaka de pengar nu i alla fall för det inställda, men skulle även delar av serien nu bli inställd så kommer det ju definitivt att bli återbetalningskrav på pengar som man redan har fått ut och som man behöver mer än någonsin, så att det är det sista alternativet.
Så i Schweiz så diskuterar man att slopa slutspelet, att gå på grundserien, spela klart den, sikta på det, att det var det viktiga då.
Ja, sen vet jag inte om annat TV-upplägg vill... också där i Schweiz. Inte alls samma summor och så. Så att, där är ju publiken än viktigare än bara den här i SHL än i Schweiz. Där. Så att, ja, vi får se där. Jag är övertygad om att man kommer att göra allt som bara går för att kunna spela klart.
Kan bli SM-final i slutet av maj. Det var intressant. Vi har Henrik Andersson. Henrik Andersson 10. Som skriver så här. Karla Cup. Utropstecken. Varför slopar man inte den turneringen i dessa tider? Det här var vi väl inne på förra veckan. Men det handlar ju om att det finns lite intäkter för arrangörsländerna. Och att just nu så tycker man väl kanske inte att det är någon panik där ute. Det är ju därför man genomför det här. Eller?
Ja, absolut. Det är väl Finland som har valt att arrangera den här turneringen. Och de andra länderna gör väl egentligen bara det de blir tillsagda att göra. Och kan jag inte Finlands hockeyförbunds avtal fullt ut. Men jag tror att det har en ganska stor ekonomisk påverkan om man spelar turneringen eller inte. Och att det är stor anledning till att man gör det. För... Finland är ju lite
det finns ju, alltså, det finns ju ett avtal mellan Sverige, Tjeckien, Ryssland och Finland. Att man har en landslagsturnering per år. Det vill säga att man spelar Beijer Hockey Games, man spelar Karjala Tournament och så spelar man i Moskva vid typ jul. Och sen så har den här tjeckturneringen har legat lite både på hösten och på våren och så vidare. Och för en del länder som du säger, bland annat Finland, så är det här en jätteviktig intäkt. Jag vet inte riktigt hur Beijer Hockey Games eller Sweden Hockey Games eller LG Hockey Games, hur det står sig rent intäktsmässigt för svensk hockey. Men när jag har varit i Finland i Hartwall så brukar det vara jättemycket folk. Det brukar vara upp mot 30 000 som spelar matcherna och det är ju viktiga pengar för.
Jo,
för
men det blir det ju inte nu i alla fall. Utan de måste ju ha en ganska bra TV-avtal för det blir ju ingen publik i arena i alla fall, vad jag förstår det som. Eller?
Nej, jag vet inte hur sponsorerna de gör alltså, om det är viktigt med det i alla fall. Men nu, de samlas ju på måndagen och åker nu till Helsingfors, så att det går ju inte, fast Henrik är besviken på det här, så går det inte att stoppa. Utan det är ju, nu är det bara att köra. Nu är det bara att följa de här tre matcherna. Och det är ganska intressant lag, jag tycker. Många unga som har fått chansen. Så får man se hur det går för dem. Viktor Sjödin 86 på Twitter, säger så här. Klubbarna får kritik för att inte drog handbromsen i mars och april. Vad kommer folk säga i januari? Vad skulle klubbarna gjort i oktober då? Förstår du hans, förstår du Viktors frågeställning?
De skulle ha stängt ligan kanske.
Okej. Ja, det är det du varit inne på, ja, precis. Ja. Sen kanske man skulle ha gått ner antal omgångar också, men det är ju lätt att sitta och säga nu och efterklokt
att man ska möta andra tre gånger. Man kan inte göra det, för det är ju som jag var inne på, det är ju de enda pengarna man har just nu. Så vi kan ju inte rycka dem också, det går liksom inte. Man sitter ju i en sits där som sagt, som jag var inne på, går man ner på med en fjärdedel så försvinner ju också en fjärdedel av 40 miljoner, då försvinner 10 miljoner kanske bort då, och det är ju naturligtvis inte bra. Sen blir det otroligt spännande att se här hur de här RF, eller statliga pengarna ska vi väl säga, som kommer fördelas nu i mitten på november, får vi väl definitivt besked om hur det kommer att se ut och hur mycket kommer att gå till elithockeyn kontra breddidrotten, och hur mycket bonus eller straffavgifter kommer de här klubbarna att få som har värvat eller inte har värvat och så vidare. Så där. För att det kommer att bli en väldigt intressant fingervisning, de summorna som kommer nu i november.
Så har vi Brynäs IF-tyckare här som menar på att det är många spelare i år då som var bättre förr. Det vill säga att ha passerat Zenit, eller toppen ska kallas för. Och han vill att vi ska diskutera lite kring de här, vart de är på väg då. Filip Sandberg, Axel Holmström, Emil Johansson, Sigale Gordon, Ritola, Johan Sundström. Man kanske även ska lägga dit Joakim Lindström, eller?
Ja, då pratar vi väl ändå kanske åldersstreck där. Jag vet inte om det går in under skador och liknande med ålder där. Men Joakim Lindström känns det väl ändå lite grann som att åldern börjar komma ikapp på honom på något sätt, va?
Och det... Ja, och det trodde man ju aldrig. Man trodde han skulle vara sådär som bara levererade och sköt det bort i krysset hela tiden då. Men det är en lång säsong också. Man ska inte döma efter 10 matcher. Men vad tror du om Gordon, Ritola och Johan Sundström då, som har varit ganska starka SHL-spelare.
Ja, alltså jag kan väl gå då, tycker jag väl är ganska begränsad som spelare. Spelar ju med stor energi när han kom, har ju haft en del skadeproblem, men är väl i grund och botten en typ tredje kedje gnuggare som kanske överpresterar nästan sitt första år. Ritola är väl, du kan ju hans ålder bättre än mig, men han börjar väl komma upp i en 33-34 eller?
Han är väl 87-86 om jag tar det lite
något
snabbt.
Sånt där. Nej, men det är väl också, jag menar, det spelas ju en annan hockey nu, det går fortare och han är ju kanske inte den snabbaste, bättre än han kan stå still, kanske styra spel och så. Det passar väl inte helt hundra. Sen tycker jag väl att han ändå har jobbat på ganska okej i det här, dels förra året i SHL där och sådär, men har väl liksom inte riktigt farten för att vara en dominerande spelare i SHL på det sättet som han kanske hade kunde vara under några år där i Skellefteå bland annat och så. Johan Sundström är väl inte speciellt oroad över. Han är ju 92, han är 28 år. Har ju haft lite röriga säsonger med skador och sådär, men sist jag såg honom så tyckte jag han var riktigt, riktigt bra och det är ju en sån här spelare som jag verkligen gillar och på SHL-nivå så kommer ju han att vara en toppspelare om han får vara skadefri, så där är jag väl inte orolig. Tittar vi på Filip Sandberg, jätteenergiknippe i SM:s guldsäsongen 17, åkte över till AHL, hamnade i lite frysbox där, eller i alla fall i NHLs frysbox. Fick en jätteallvarlig skada där, jag kommer inte ihåg att det var tarmarna eller någonting som det låste sig helt, så hela den säsongen gick åt skogen när han kom hem. Som spelare som spelar med sån energi, det är klart att det blir ett väldigt avbräck när du först inte är borta i AL och sen kommer hem och får en sån, framförallt får en sån skada som han fick eller en sån sjukdom eller vad det var. Så att det tar ju tid att komma tillbaka, om man kommer tillbaka liksom riktigt där man var tidigare. Så att det kanske inte blir så mycket mer än tredje, fjärde gnuggkedjespelare på honom heller framöver i SHL. Axel Holmström har ju jättekapacitet. Jag vet inte riktigt hur hårt han har liksom tränat och brunnit för att blir den där toppspelaren jag tycker han kunde bli, också haft problem med skador och sådär. Och stundtals när han spelar så är han ju bra, men det är svårt att vara bra över tid tycker jag.
Ja, du ser, vi fick upp en podd den här veckan ändå. Du vet ju, jag brukar avsluta våra poddar lite framtidsspaning. Det är ju inga matcher, ja, Hockeyallsvenskan rullar ju på. Vad kommer du sätta tänderna i nu när läslovet har över och allting är som vanligt?
Det kan nog bli en liten tur ner till Malmö där och kolla in vårt kommande JVM-lag. Kommer det nog att bli, och sen får vi väl försöka titta. Det är lite intressant där. Vi har ju värvningsstopp i SHL. De uppgifter jag får är väl att businessen rullar på ungefär som vanligt.
As usual
lite grann.
Men du menar värvningsstopp inför nästa säsong?
Precis.
Menar du? Precis.
Ja. Och det skrivs ju inga kontrakt offentligt, men det pågår ju diskussioner och dialoger med agenter och även med spelare då naturligtvis och inför nästa säsong. Så att det är inga konstigheter där, men det är klart att...
Jag har ju svårt att se om Sidney Crosby vill till Linköping, att Linköping ska säga nej, vi kan inte värva för vi har kommit överens om ett värvningsstopp.
Ja, nej, men det är ju såklart inte så. Det handlar ju om vanliga SHL-spelare också som man kan knyta till sig nu. Det finns ju en viss fyndmarknad också nu. Jag menar, det är ju inte så att lönerna skenar iväg i dessa tider, utan du kan nog få, det är nog många spelare som är intresserade av att ha klart med ett nytt jobb till kommande säsong också. Och då kanske inte kräver den allra högsta lönen heller. Så att det går ju att fynda. Det kan ju till och med vara så att det är en någorlunda normal säsong nästa år, och kan du då fynda lite spelare i november, december, så kan du ju vara bra rustad inför den. Så att vi ska tro att de sitter med bakbundna händer nu och inte gör någonting, sportcheferna, det ska vi inte göra. Så vi ska väl lyfta på lite stenar.
De kan ju smida lite nu när järnet är varmt, det vill säga om det är några mellanklassspelare som har panik, de vill säkra treårskontrakt, då kanske de väljer en ganska relativt låg lön för SHL bara för att säkra kommande tre åren. Då kan man ju fynda på marknaden, kan man väl kalla det för. Liksom.
Precis.
Ja, men bra. Du, tack för att jag fick prata med dig och tack för att ni lyssnade ute. Och så hoppas att vi får en helt underbar höstvecka, och blås inte bort det.